Varsågoda och sitt. Okej. Kul att se er. Hoppas ni haft en bra helg. Jag har varit på tippen och slängt grejer. Finns alltid en känsla av vår i det, eller hur? Får göra sig av med lite gammalt bös, säger man i vargen. Är det någon annan som jobbar med uttrycket bös som är bekant med det? Jag glädjer mig ändå. Det är funktionellt. Jag heter Alfred, en av pastorerna här. Vi befinner oss i en serie som heter Korsmärkt. Vad innebär det för oss som individer att vara märkta av korset? Vad innebär det för oss som gemenskap att vara märkta av korset? Vad betyder det där? Vad betyder korset för oss? Vad betyder Jesu verk in i våra liv? Vad innebär det att Jesus säger att den som vill följa mig måste dö bort från sitt eget och på något sätt ge sitt liv till mig? Vad innebär den där grejen och vad får det för konsekvenser? Judith började för 2 veckor sedan och gav oss den stora liksom, teologiska djupdykningen. Och förra veckan så sa Jorge till oss att vi måste dö. Eller hur? Att följa Jesus är att lägga ner sitt eget liv. Det kostar allt. Och det besvärliga är att det inte kostar allt en gång, utan det kostar allt gång på gång på gång. Det är en plats som vi återvänder till när Guds ande knackar lite på hjärtat och säger: Alfred, nu är det dags igen. Måste jag? Ja, måste och måste, men du behöver. Och så får vi lägga ner våra liv inför honom och så får vi uppstå in i det som han har tänkt för oss och det som han har för oss. Idag ska vi prata om att vara en korsfäst gemenskap. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangelium kapitel 19 och vers 25. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor bredvid henne, den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig själv. Jag vet inte vad du hade lagt energi på om du visste att du hade några minuter eller kanske timmar kvar att leva. Det här är inte Jesus som sitter vid en lägereld och samtalar lite avslappnat med lärjungarna, utan det här är korsfäst Jesus som mitt i sin plåga och mitt i sin vånda med ryggen helt sönderslagen och med spikar hamrade igenom sina händer och sina fötter tar lite tid för att styra upp liksom familjerelationerna. Det kan finnas något mått av att Jesus känner: vem ska ta hand om min mamma när jag liksom börjar närma mig slutet av mitt liv. Men Jesus vet ju om att han ska återuppstå, eller hur? Han har pratat om Jonatecknet. Det är inte som att han hänger där med ovisshet om hur slutet kommer bli. Och ändå så tar han sig tid att styra upp lite grejer. Maria, där är din son. Johannes, där är din mor. Vid världshistoriens epicentrum, vid korset där Jesus dör för mänsklighetens skull, platsen där gemenskap möjliggörs med fadern, på den platsen drar Jesus människor inte bara in i gemenskap med fadern utan också in i gemenskap med varandra. Något händer med människor, med alla människor som lyfter blicken och fäster den på Jesu kors. I hans blick finner vi inte bara nåd utan också en fördjupad kärlek till varandra. Korset försonar oss med Gud, men det för oss också in i familjen, församling. Du hittar ingen annan gemenskap eller organisation som församlingen. Och ju mer vi lyfter blicken och fäster den på Jesus, ju fler ryms i gemenskapen. Det räcker att kliva in på vårt kontor här uppe på tredje våningen bakom konditoriet när vi har personalmöte på tisdagar. Ni får hjälpa mig om jag har glömt något. Men det är som en försmak av himlen eller någonting. Det sitter ett gäng från Uganda. Någon är från Argentina. Någon annan är till hälften från Portugal. Vi har en kille från Finland som ni märker av ibland. En kille från Korea. Några har rötterna i Sydamerika. Vi har en kille från Skåne. Och så har vi två stycken från Vänersborgs kommun. Alltså är inte det otroligt så säg? Någonting händer när vi lyfter blicken och fäster den på Jesus som möjliggör en gemenskap som vi aldrig kan skapa i oss själva. Han förenar oss, han gör oss till en familj, han gör oss till ett folk. Vi är ett bönens hus för alla folk, det är ett sånt där ord som vi har levt med jättelänge som församling. Men om vi börjar på fel ställe så uppstår det lätt kaos. Vi börjar inte med slutprodukten, alla folk. Vi börjar med bönen. Allting börjar med Jesus. Varför ber vi? Varför tillber vi? För att ge Jesus äran, det är rätt svar. Men också för att i hans blick så blir en främling en broder. Någonting händer i den korsmärkta gemenskapen som börjar sudda ut gränser mellan människor oavsett var de kommer ifrån, oavsett vad de har för bakgrund, för vi ser varandra med hans blick och helt plötsligt så är de vi. Vi är en församling som samlar generationer. Inte bara det att vi sitter i samma rum, vi möts vid korset. Den största utmaningen i många kyrkor i Sverige idag är kopplad till spänningen mellan generationer. Det bråkas om musik, uttryck och stil. Inte för att någon vill illa, men för att centrum har förskjutits. En kyrka som försöker möta önskan istället för behov förlorar sin rikedom. Eller så kommer de försöka bjuda på en buffé där väldigt många är intresserade av väldigt få grejer som ställs upp på bordet. Men när Jesu närvaro är vårt centrum så händer någonting med gemenskapen. Inte så att ditt tycke och din smak förändras. Men när mitt djupaste behov blir mött så blir det andra märkligt ointressant. Vi sjöng en sång förr i tiden. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. När vi lyfter blicken och fäster den på Jesu kors så gör det någonting med oss. Någonting möjliggörs bland oss. Vi som nyss var främlingar blir en familj, inte på grund av våran ansträngning utan på grund av hans fullbordade verk. Men vi håller bara ihop det och förmår det bara i den utsträckning som vi fortsätter att lyfta blicken och fästa den på Jesus. Gång på gång på gång. Han förenar oss. Därför kommer alltid Jesu närvaro vara vår främsta prioritet. Vi vill vara en församling som är så spretig i sin mångfald att det i sig är ett vittnesbörd om kraften i korset. En gemenskap som bara är möjlig när Jesus gör oss till familj. Kvinna, där är din son. Lärjunge, där är din mor. Någonting händer i Jesu närvaro. Någonting händer vid fötterna av hans kors som förändrar sättet som vi relaterar med varann. Inte för att vi anstränger oss lite mer utan för att hans hjärta börjar drabba våra hjärtan. Hebreerbrevet 2 och vers 10. Jag satt och läste Hebreerbrevet lite igår kväll och Hebreerbrevet 2 är ju dynamit. Men jag var tvungen att begränsa mig. Hjälp vad vackert det är ibland när vi läser Bibeln. Men så här står det i alla fall i kapitel 2, vers 10. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till. Vet bara det är ju så himla bra. för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som måste helgas, det är vi. Alla har en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. När han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han skäms inte för att kalla oss bröder. Jesus skäms inte för att kalla oss sina syskon. Vilken strålande, vacker bild det är. Att när jag ser upp mot Golgata kors så är det inte en total främling som tar mitt straff. Det är min bror. Och om han är min broder så blir varje människa som tillsammans med mig lyfter blicken, min syster och min broder, gemenskapen som samlas runt en korsfäste, blir i Jesus Kristus en familj. Så när vi kliver in i stilla veckan och minns påskens svindlande stora budskap, så är det påminnelsen en gång per år, en vecka, som påminner oss om Guds stora försoningsverk, om frälsning, om hopp, om uppståndelse och liv. Men det är också påminnelsen om att vi hör ihop. Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus förenar oss vid en familj, och Jesus gör oss till syskon. Tänker att det finns något djupt vackert och något djupt heligt att vi kan erbjuda varje människa som kliver in genom de där dörrarna, en tillhörighet som går långt mycket djupare än allt annat som den här världen kan ge. En gemenskap som inte bara är resultatet att någon har varit med någon, utan resultatet av att någon dog för alla. Och så förändrar det dynamiken oss emellan. Vi lyfter blicken, vi fäster den på Jesus, och när vi sänker blicken så ser vi att vi står i en stor familj av människor som vi kanske inte känner än, men som vi har en djup tillhörighet med på grund av vad han har gjort för oss. Jesus skäms inte för att kalla oss sina syskon. Den korsfästa gemenskapen är en familj. För det andra så är den korsfästa, korsmärkta. Jag kommer blanda ihop korsfäst och korsmärkt massa gånger idag. Det jag menar är korsmärkt. Säger jag fel får ni fixa det, era hjärnor. Den korsmärkta gemenskapen för det andra är barmhärtig. Så här står det i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida, getterna på sin vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Varför? För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, jag säger er sanningen. Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. För Jesus är vår kärlek till dem som lider personlig. Den korsmärkta gemenskapen söker vägar till barmhärtigheten, ställer sig på den utsatta sida. Den sträcker händerna högt i hängiven tillbedjan och öppnar famnen stort för alla de som behöver veta hur sann syskonkärlek känns. Vår drivkraft är vår kärlek till Jesus. Vi älskar för att han har älskat oss först. Kärlek är ett verb. Kärlek leder till handling. Hans kärlek ledde honom till ett kors. Filipperbrevet 2 säger så här ifrån vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus var. Var så till sinnes som Kristus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Hans kärlek fick honom att bli människa, ödmjuka sig och lyda in i döden. Och när vi älskar honom tillbaks så sträcker vi våra händer i jublande lovprisning och vi faller ner på knä i vördnadsfull tillbedjan. Men vi sträcker också ut armarna och omfamnar den som samhället stöter bort. Vi böjer oss ner och tvättar fötterna på den som samhället skyr, för kärlek är ett verb. Den korsmärkta gemenskapen är de brustnas gemenskap och de upprättades gemenskap. Det är de bundnas gemenskap och de befriades gemenskap. Det är de förlorades gemenskap och de funnas gemenskap. Vår barmhärtighet är djupast sett aldrig ett uttryck för vår godhet. Det är inte handlingar som djupast sett handlar om medlidande eller rättvisepatos. Vår drivkraft är vår kärlek till Jesus. Det ni har gjort mot en av dessa minsta bröder har ni gjort mot mig. Varför? För att vi älskar Jesus. En korsmärkt gemenskap är så överlåten att tillbe Jesus att man är upptagen med att betjäna den som lider. Vi gör en del bra grejer. Hur länge har du hållit på med Kaffeliv, Pekka? 30 år. Det är 30-årsjubileum i april, va? Då blir det stor fest. Och lika mycket som vi firar din insats och Mervis insats och teamet runt omkring er, lika mycket tänker vi att det där måste nog ändå vara startpunkten för någonting. Några timmar, några kvällar i veckan kan inte vara liksom piken på vårt uttryck för barmhärtighet. För vi älskar Jesus för mycket. Vi måste söka fler vägar att betjäna människor. Fler vägar att tvätta fötter. Fler vägar att besöka den som ingen besöker. Att se den som ingen ser. Att sträcka oss mot den som ingen sträcker ut handen mot. Varför? För att det är på Jesu hjärta. hjärta och inte bara på Jesu hjärta. Det är djupt personligt för Jesus. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Jag var naken och ni klädde mig. Det finns någonting i vår tillbedjan som till slut måste få leda till förvandlade liv. För sångerna räcker inte till för att berätta för honom hur mycket vi älskar honom. Inte att vi måste. Inte att det är någon sorts påbud. Inte att det är ett sakrament. Eller du vet sådär. Alla ska göra något snällt. Det är ingen sån grej, även om det är kanon att vara snäll. Men om liksom det finaste vi kan göra är filantropi, så är liksom målet med första halvlek av livet att tjäna så mycket pengar vi kan för att ge bort så mycket vi kan i andra halvlek. Men om målet är här att tillbe Jesus, att älska Jesus, så måste det alltid börja vid korset, vid den förnyade förundran över vad han har gjort för oss. Och sen så söker vi så många vägar vi kan att säga: Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Och kärlek är ett verb, och förr eller senare så behöver det leda till att vi älskar dem som Jesus älskar. För det tredje så tänker jag att den korsmärkta gemenskapen är full av kraft. Apostlagärningarna 3 säger så här: Petrus och Johannes var på väg upp till templet i bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som var förlamad från födseln. Varje dag satt han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, så bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom. Låter lite strängt, eller hur? Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: se på mig. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Den korsmärkta gemenskapen är full av kraft. Den väljer att leva med en förväntan på att se det som den inte förmår. Den är inte bara öppen för anden, utan djupt beroende av. Anden är inte en bonus, det är inte en plusmeny, inte en option för lite mer äventyrslystna personer. Den korsmärkta gemenskapen föds i ett utgjutande av anden på pingstdagen och kan bara fortsätta att vara det hon är tänkt att vara om Guds ande gång på gång faller över oss. Uppdraget Jesus ger oss är inte primärt informativt, utan demonstrativt. Lyssna här, första Korinthierbrevet 4. Det är mycket bibelord idag, men det är bra. Mycket bättre att läsa Bibeln än att lyssna på mig. Första Korinthierbrevet 4, vers 17. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lärt ut i alla församlingar överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Det är ju roligt. Men jag kommer snart till er, om Herren vill. Och då får jag veta hur det är, inte med orden, utan med kraften hos dem som är uppblåsta. Guds rike består inte i ord, utan kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset? Eller med kärlek och en mild ande? Väldigt roligt. Tänk om vi skulle skicka ut sådana här liksom veckobrev på fredagar. Syns på söndag. Hur vill ni ha det? Ska vi komma med ris? Eller med mildande? Uppenbarligen så är det så angeläget för Paulus att kyrkan får tag i kraften, att han liksom ramlar över lite grann och blir lite hotfull. Det här är av yttersta vikt. Jag vet att ni kan prata, men hur står det, hur är det ställt med kraften? Är det en intellektuell gemenskap som resonerar om gamla skrifter, eller är det en levande gemenskap som lutar sig mot anden och säger: lär oss att göra det som inte vi förmår, men som du förmår. Guds rike består inte i ord utan kraft. Paulus förväntar sig en gemenskap full med kraft. En gemenskap som inte sätter sitt hopp till sitt eget intellekt utan väljer leva beroende av anden. Vårt uppdrag är att utbreda Guds rike. Och Guds rike är inte orden vi talar utan kraften vi demonstrerar. Jag tänker att andens kraft håller oss ödmjuka. Vi påminns om gång på gång att vi är beroende. Det finns få tillfällen där man känner sig så liten och så sårbar som de tillfällena när man möter en människa som på riktigt har ett djupt behov och säger, som säger: kan du be för mig? Och så känner man: kära Jesus, nu är det inte läge för, du vet, några snälla kristna fraser. Du behöver dyka upp med din ande. Du behöver verka med din kraft. Ditt rike behöver få bryta igenom. Någon som är under djävulens våld behöver få bli befriad. Insikten om att vi behöver Guds ande håller oss på knä. Vi förmår inte, men allt förmår han som är i oss. Andens kraft är för alla. Den ges inte utifrån akademiska poäng, inkomst eller bakgrund. Det är inte någonting som är sparat för pastorsungar eller för någon som råkar jobba i kyrka. Guds ande på något sätt jämnar ut spelplanen. Alla får del. Alla är kallade. Alla får ta del av gåvorna. Inte på samma sätt. Inte exakt samma saker. För han vill se till att vi är beroende av varann. Någon ger han och någon annan ger han. Eller hur? Han delar ut gåvorna. Men alla får del av hans ande. För alla är kallade att gå ut, göra lärjungar, bota sjuka, väcka upp döda. Jag har inte den på CV:t än. Det finns människor bland oss som har sett det. Men jag har inte sett det, så jag behöver mer av hans kraft. Jag håller mig ödmjuk, jag håller mig på knä. Jesus, ditt rike måste komma. Din vilja måste ske utgjut av din ande över oss. Det var någon som frågade här i veckan varför vi sjunger liksom helig ande kom, helig ande kom. Och det är lite slarvigt, för Guds ande är ju här. Guds ande är utgjuten. Men det är min bön och min insikt om att det finns fortfarande utrymme i den här kötthögen för lite mer av Guds ande. För det finns en diskrepans mellan livet jag lever och uppdraget som han har gett mig. Eller hur? Och antingen är det fel på boken, eller så behöver jag böja mig lite till. Få ta emot lite mer av hans ande. Guds, den korsmärkta gemenskapen är fylld med kraft. Andens kraft förhärliga Jesus. Vi kan aldrig ta åt oss äran åt något som vi inte förmår själva. Det står inte så mycket mer om Petrus och Johannes i texten som vi läste precis, eller hur? Men det står ganska mycket om hur den lama mannen började hoppa av glädje och prisa Gud. Och hur folk insåg och hur folk bävade och hur folk förstod att Gud har gjort någonting. Herren har verkat. tänker att Gud påminner oss om och drar oss in i att leva liv som är korsmärkta. Och allting börjar när Jorge liksom slog på spiken förra veckan. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och för en del låter det som världens bästa deal, för livet som man lever har inte varit speciellt behagligt, speciellt kul, speciellt glädjande. Det har mest varit ett elände, men för många av oss känns det bara, ska jag ge upp? Ska jag abdikera? Ja, men det ska vi göra. För ett liv som är lagt i Jesu hand är någonting djupt, liksom explosivt. Gud kallar oss att vara en korsmärkt gemenskap, en gemenskap som lever i en genuin kärlek till varandra, där vi ser på Jesus och sen ser vi på varandra med Jesu ögon. Det här är min bror, det här är min syster. Jag vet att vi stundtals har ganska stort liksom avstånd mellan det som vi tror att Bibeln säger och det som en del människor upplever ibland oss, och därför så är det vårt heliga uppdrag att se till att varje människa som rör sig bland oss får smaka något av kärleken som korset demonstrerar, eller hur? En kärlek som sträcker sig över nationsgränser och generationsgränser, som inte är bara för oss som redan är med, utan som läcker ut till en stad som är i desperat behov av en genuin gemenskap. Den korsmärkta gemenskapen är barmhärtig, den betjänar människor, för den älskar Jesus och Jesus älskar de tilltufsade. Och den korsmärkta församlingen lever i andens kraft. Vi längtar efter att se det som vi inte förmår. Se blinda, se döva, höra. Tänk om vi kunde få se de lama gå. Tänk om vi kunde få se de döda få liv. Kasta ut demoner. Predika Guds rike och frälsning till alla som hör. Och allting börjar vid korset. Vi lyfter blicken och fäster den på Jesus Kristus. Och så väljer vi att dö tillsammans med honom för att uppstå med honom. Vi vill lära känna Kristus och kraften från uppståndelsen. Men vi ska inte rusa in i nästa söndags predikan nu. Vi spar det till påskdagen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för din kärlek till oss. Tackar dig för att vi inte behöver förtjäna den. För att vi inte behöver försöka locka till oss den. För att vi inte behöver prestera fram den. Du älskar oss och det har du alltid gjort och det kommer du alltid göra. Vi tackar dig för din nåd, för att vi får ta emot den fritt och förintet. För att korset inte är resultatet av våra meriter utan av din kärlek till oss. Men Herre, du ser också att vi ibland brottas med den lite märkliga inbjudan som du ger oss att dö bort från oss själva. Att lägga ner våra liv inför dig, att släppa taget om våran agenda och våran plan och våra planer och på något sätt säga, Herre, du får mitt liv.